det är ju en fortsatt speciell tid med effekter av virusinfektion. Att ha gemensamma samlingar blir ju omgärdat med en rad begränsningar. Och det syns ju redan när man står här och tittar ut hur vi gör lite annorlunda. Och jag antar att vi nog lite till mans har funderat kring detta att höra till en församling, att vara en kristen, när de gemensamma formerna är så annorlunda. Hur uttrycker vi vår tro? Och jag tänker idag stanna lite grann inför detta med tro. Inledningstexten gav ju några av Bibelns tankar kring det där också. Då vill jag läsa från Hebreerbrevet kapitel 11. Några verser i början där. Hebreerbrevet kapitel 11. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. Och så vers 8. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. Kapitel 11 innehåller då en lång rad av uppräkningar kring människor i Bibelns värld och hur deras tro uttryckte sig, och med exempel på deras tro och vad det är för någonting. När jag var kvar i skolmiljön så frågar man ibland: är du religiös? Inte är du kristen, utan är du religiös, frågade man. Och då svarade jag nog i regel att jag tror på Gud och jag är en kristen. Identiteten är alltså att tro på Gud, inte att vara religiös. Och när vi använder den apostoliska trosbekännelsen så börjar den ju: jag tror på Gud Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Och det är en mäktig start för att bekänna vad man själv vill vara. Att tro på Gud betyder naturligtvis att man tror att han finns. Och Jakobs brev skriver lite om det där, att det tror ju andarna också. Så, och de bävar. Och när man läser i Bibeln och i Nya testamentet också, så resonerar man inte särskilt mycket omkring detta, om Gud finns eller inte. Utan man utgår ifrån att så är det. Gud finns här. Sen innehåller ju tron mer än så, och jag ska komma tillbaka till det strax. Sen är det ju ändå så att människor har vittnat om att när man har varit i bekymmer och när man inte vet hur man ska klara sig, så ber man: Gud, om du finns, så hjälp mig. Jag klarar mig inte annars. Och också en sån bön kan bli hörd och besvarad. Gud låter sig finnas. Jag minns, vet inte om ni kommer ihåg den här ryske kosmonauten Gagarin. han som var den första människan som gjorde en rymdfärd runt hela jorden. Det var 1961. Och i Ryssland firar man ännu helgdagen av denna bedrift. Nå, när Gagarin återvände till jorden så berättar han att han hade inte sett till någon gud där uppe i himlen. Och jag vet inte vad han hade väntat sig att han skulle ha fått se. Någon skäggig gammal man som går omkring på ett moln eller någon annan bild som en troende människa aldrig använder sig av. Nå, jag roade mig med att ja, fortfarande inom skolans värld, försöka sätta det där lite perspektiv. Och då har jag gjort den här bilden. Då är det gröna vårt förträffliga jordklot. Det är 4000 mil runt halva. Och då är det här röda markeringen, om det nu ens syns, den bana som Gagarin for runt jorden. Och det är samma bana som ISS-stationen fortsatt håller till på. Där var han och tittade och såg. Gud fanns inte där. Och man sa lite pretentiöst att nu har vi erövrat rymden. Nå, man har nosat lite i kanten, möjligen. Ja, för vissa har vi idag hunnit längre än så. Om nu Gagarin inte kunde se Gud från rymdskeppet, så är vi ändå många som ser Gud här på jorden, i skapelsen till exempel. Och när man undersöker en levande cell i vår kropp, så upptäcker man allt mer av mycket märkliga och speciella samband och funktioner för att allt ska fungera som det bör. Och det finns medskickat i det som vi kallar DNA-strukturen. Och för många av oss så betyder det att då ser vi att det finns en avsikt och en meningsfullhet också med skapelsen, och att den ska fungera på ett visst sätt. När fysiker undersöker materiens innersta, det allra minsta, eller när man också spanar ut i universum till det allra största, så förvånas man över att så många av de grundläggande naturkonstanterna är så speciella och noggrant avpassade för att det ska kunna bli det som har blivit. Vilken märklig tillfällighet, säger en del. Som att skåda Gud på ryggen, säger vi andra. Ja, jag tror att Gud finns och att Gud har skapat det som finns. Förvisso, så tror jag. Sen tycker jag nog att det stora med tron är egentligen något annat. Att den grundar sig på, eller hör ihop med, ska jag väl säga snarare, en tillit till Gud. Jag tror på Gud, att han finns. Jag tror på hans ord, på hans löften och på hans makt. Och då tycker jag, då blir det en stadig grund att leva på. Och när Abraham i Gamla testamentet, som vi läste en liten vers omkring, där han fick uppmaning att gå till ett land som Gud skulle visa honom, så går han. Och han går i tro. Och han går då uppenbarligen också naturligtvis i en tillit till att Gud ska vara med honom. och leva upp till det löfte som han har fått. Jag ska visa dig ett land dit du ska få komma. Ja, jag går, fast han inte vet riktigt vad det bär med sig. Så litar han på Guds tilltal, är det jag vill lita på. Eller vill tro på, som vi också kan uttrycka samma sak, tycker jag. Och hela den judiska stora berättelsen går ju mycket tillbaka till Israels barns uttåg från slaveriet i Egypten. Vandring genom öknen under lång tid till ett land som var lovat. Och nu fanns det förvisso de som knorrade och längtade tillbaka till Egypten när det blev prövningar av olika slag. Men Mose och ledarna höll fast vid den visionen som Gud hade lagt i deras hjärtan. De fick följa en molnstod och en eldstod. Och de litade på att här är det Gud som leder oss. Och Bibeln är full av exempel just på detta, att tron på Gud är djupt sammanflätat med en tillit till honom. Och när Jesus i Nya testamentet uppenbarar ett nytt sätt vad Gud är, så är det också där så att hans närmaste lärjungar inte alltid förstår vad han talar om och vad han menar. Men de följer honom i tillit och lär sig mer och mer. Petrus säger vid ett tillfälle: till vem skulle vi gå? Du har ju det eviga livets ord. Vad är alternativet, undrar han. Han har tillit till Jesus, att det är den vägen vi ska gå. Och jag tänker så här, att om det nu var så att lärjungarna som gick vandrade bokstavligt tillsammans med Jesus några år inte förstod allt vad han sa och vad det betydde, är det likadant för oss, eller likadant för mig i alla fall? Min förståelse är ett styckverk. Ett par verser från Nya testamentet där Jesus lovar sina lärjungar. Och då är det från Johannes evangeliet kapitel 14, en vers nummer 13, om ni vill följa med där. Och Jesus säger så här i sitt tal, man är samlad i övre salen då, och han säger så här då, att vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, så att fadern blir förhärligad genom sonen. Vad ni än ber om i mitt namn. Ja, och Matteus har något liknande. Matteus 18. 19 versen. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska ni få av min himmelske fader. Allt vad två av er kommer överens om att be om, det ska ni få. Ja, det är starka ord. Och jag har funderat kring det där på olika sätt. Därför att jag tycker så här, att nu och då har jag och andra av mina vänner bett om saker som vi har uppfattat det är i Jesu namn vi närmar oss det. Och vi ber efter vad vi vill, som det uttrycks här. Och det blir inte så. Vi tycker att bönesvaret inte kommer. Och där är min förståelse ett styckverk. Verkligen. Jag kanske har nämnt vid något annat tillfälle också att jag läste med stor gripenhet när Thomas Sjödin berättar om sin familj, där två av pojkarna drabbas av en dödlig sjukdom, där de är mycket unga år dör efter en svår sjukdomsperiod. Där Thomas Sjödin skriver att han ibland mötte förnumstiga församlingsmedlemmar som hade synpunkter på varför barnen inte blev helbrägda av alla böner. Och då uttrycker han sig så här, att i svåra stunderna när han bar sin pojke som krampade, så kunde han inte göra annat än sucka till Jesus, smärtornas man, skriver han. Och han skriver också så här, att då är det märkliga att vi i vår familj ändå kunde känna att tron på Gud bottnade mot den fasta klippan. Trots att de inte förstod vad som hände, eller vad som inte hände, så fanns det en tillit till att Gud är med. Att Jesus, smärtornas man, var med mitt i deras smärta. Och i det obegripliga kände de sig omslutna av Gud själv. Och då tänker jag, ja, då är tron på Gud rotad i stark tillit till att vad som än händer och det jag inte förstår, så har jag ett fäste som håller. Och han uttrycker det för din mycket tydligt i några böcker där han säger att han, ja, lite märkligt tycker han också att det faktiskt blev att det fanns en stadig grund när man kan tycka att förtvivlan borde kanske ta över. Evangeliska frikyrkan har en formulering om hur man förstår Guds rike. Att vi får del av det nu, men ännu inte fullt ut. Redan nu, men ännu inte. Och det rymmer ju en tro på både på nuet och på att det ska komma ett Guds rike i sin fullhet. En tillit till Guds tilltal, att riket kommer. Och till det löfte som Jesus själv uttrycker: jag är med er alla dagar in till tidens ände. Och att det där går att lita på, det går att tro på, också när vår känsla inte alltid uppfattar att det är så. Så är tron annat än ett känslospel. Det är en förtröstan och en tillit som kan göra att vi känner rent av en fast klippa, både när det blåser och regnar. Det som inledningstexten lite grann handlade om också var ju detta att tron är det som är vägen till delaktighet i Guds rike. Domen över våra synder har Jesus tagit. Och Paulus uttrycker det så här, att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Och i tron litar jag på det. I Matteusevangeliet kapitel 25 talar Jesus om himmelriket lite olika liknelser. Och en av dem är när människorna står inför tronen och blir granskade i deras liv, vad de har gjort och väl så mycket vad de har underlåtit att göra. Och fårorna och getterna delas upp och konsekvenserna följer, om ni har berättelsen klar för er. Vem kan klara en sån granskning? Vem klarar provet? Ja, ingen skulle jag nog kunna tro. Då läser jag andra delar av evangeliet där Jesus lovar att han har friköpt oss. Han har betalat priset. Inte så att jag är skuldfri, att vi är skuldfria, utan därför att han har betalat priset. Det tror jag på. Jag tror att Guds löfte och Jesu löfte gäller mig. Och du får tro att det gäller dig. Och sen tror jag att berättelsen om fåren och getterna måste få oss att förstå att vi har ansvar för vad vi gör och vad vi underlåter att göra också. Att livet inte är någon lek och vi behöver svara upp mot det Gud vill att vi ska göra. Och det är nämligen sånt som vi kan göra. Ni hälsade på mig, ni gjorde det, ni gjorde det. Ytterst konkreta uttrycksformer för det som är Guds andlighet och måttstock på att vara en Jesu lärjunge. Istället för att ursäkta sig då, när såg jag dig? Som att vi skulle vänta på att Jesus själv var den enda vi behövde hjälpa. Ibland möter vi ju människor som säger att man kan inte tro på Gud som är god och allsmäktig. För en sån Gud skulle inte tillåta det lidande som oskyldiga människor drabbas av. Ja, och det är givetvis ett svårt problem. Och jag vill på inget sätt förringa en sån undran och en fråga. Men jag tänker ofta då när det där kommer upp att vi kanske oftare, vi som människor, borde fråga oss hur kan vi tillåta att ondskan får ta plats i oss, att krig och förtryck, att människohandel och maktbegär och alla yttringar får ta över så mycket. Att bekvämlighet och egen vinning, att själv ha det bästa, så ofta får hindra barmhärtighet mot lidande och förföljda människor. Hur kan vi tillåta? Jesus manar oss att ta ansvar både för oss själva och för en behövande nästa. Tro på Gud är inte en teoretisk, teologisk konstruktion, utan det bör vara ett utflöde av mycket konkreta handlingar och ställningstaganden. Och vi får idag möjlighet att vara en del av Guds rike med de ofullkomligheter vi bär med oss. Och i förtröstan kan vi vänta på att riket ska komma i sin fullhet. Vi får tro på Gud och i tillit vända oss till honom. När livet är gott och vi fröjdar oss. Och när svårigheter och prövningar blåser kallt, så finns det en stadig grund att vara på. Herren vänder sitt ansikte till oss. Och Jesus finns vid vår sida. Amen.